Ja, välkomna tillbaka till den här Daniel-serien. Vi har hittills bara haft en föreläsning och då har vi tagit upp en del inledande frågor om Daniels bok. Idag skulle vi börja att gå närmare in på texten. Men innan vi börjar att läsa från början i Daniels bok så bör vi kanske säga något om boken i dess helhet. Försöka att överblicka lite grann Daniels boken. Det brukar alltid vara nyttigt att man har en överblick över en bibelbok innan man sätter igång och studerar detaljerna. Boken omfattar ju 12 kapitel. Det är alltså en medelstor biblisk skrift. Och dessa 12 kapitel kan man och bör man dela in i 2 avdelningar som är lika stora. Kapitel 1-6 är en avdelning för sig och kapitel 7-12 är en avdelning för sig. Den första delen, kapitel 1-6, handlar om historien. En förteckning av bestämda historiska händelser som alla inträffar mellan 605 före Kristus och 539 före Kristus. Det är alltså en ganska lång period. Det är den period som man, om man vill, kan kalla för fångenskapstiden eller den babyloniska tiden. Det var nämligen 605 som Nebukadnessar kom att lägga Palestina under sig. Och därmed kom Jerusalem och Juda att lyda under babylonisk överhöghet. Det var också 605 som Daniel och flera andra av kunglig börd, pojkar, gossar eller som det också översätts ynglingar, deporteras för att specialutbildas vid det babyloniska hovet. Och hur det där skulle gå till, det berättar just det första kapitlet. Det första kapitlet är alltså en inledning, kan man säga, till hela boken. Av de övriga kapitlen i den första historiska delen, det vill säga den del som tar upp historiska händelser mellan 605 och 539, så behandlar det andra kapitlet ju en mycket märklig dröm som Nebukadnessar hade i sitt andra regeringsår. Och om vi då räknar med att hans första år vid makten är tronbestigningsåret och andra året vid makten kallas alltså i Babylonien för det första regeringsåret. Och tredje året blir alltså då det andra. Efter babylonisk räkning så kommer vi till år 603. Det som berättas i kapitel 2 har alltså att göra med, eller hör samman med, den tiden och ska alltså ses också mot den bakgrunden. Och jag vill betona här hela tiden hur viktigt det är att känna till den historiska bakgrunden när det gäller Daniels bokens syner och drömmar och uttydningarna. Det finns en del läsare av Daniels bok som struntar blankt i sammanhanget, det historiska sammanhanget, som därför läser in och tolkar ut ur drömmarna lite vad som helst. Det här andra kapitlet, det hör alltså samman med år 603 och vi ska strax säga lite grann om hur det var vid den tiden. Sen kommer vi till det tredje och det fjärde kapitlet. Där föreligger inga årtal. Kapitel 3 har visserligen ett årtal i den grekiska översättningen, Septuaginta. Det dateras till Nebukadnessars 18:e regeringsår och det bör bli 587 ungefär. Alltså samma år som Jerusalem bränns ner och templet läggs i ruiner. Detta hemska år för judarna. Det är möjligt att kapitel 3 hör samman med den tiden, men vi vet det inte säkert. Men det skulle vara ganska naturligt för denne högmodige och stolte tyrann Nabukodonosor, som han hette på babyloniska, Nabukadnessar eller Nabukadnessar, om han just samma år som han lagt Jerusalem i ruiner vill sätta upp den här stora gyllene bildstoden på Dura slätten i Babels hövdingdöme. Det fjärde kapitlet har inte heller något årtal, men det är tydligt att Nebukadnessar nu har varit konung och regent i Babylonien ganska länge. Han ser tillbaka på alla sina byggnadsverk och är mycket stolt och högmodig för vad han har gjort. Han känner sig som den allra högste och störste. Och det är mot den bakgrunden som Gud slår honom med en sinnessjukdom. Och detaljerna där ska vi ju komma tillbaka till. Man skulle kunna gissa därför att fjärde kapitlet ska ses mot bakgrund av 580-570-talet ungefär. Nebukadnessar var ju kung från 605 till 562. Den är väldige konung. Därmed har vi kommit igenom Nebukadnessars tid, det femte och sjätte kapitlet, som är de sista då i denna historiska avdelning, tar oss till det nybabyloniska rikets sista kväll och till början av en ny epok, den persiska epoken, när perserna eller meder och perser, det medisk-persiska väldet, tar över och, som vi ska visa senare, Koresh eller Cyrus insättes och tas emot i Babel 539. Det femte kapitlet handlar om vad som hände den sista kvällen, hur Belsassar, som uppehöll regeringsmakten, också han visar sin ogudaktighet och sitt hån mot allt vad Gud heter, och hur Gud skriver domen med en hand på väggen. Vi ska titta på det naturligtvis senare också. Och det sjätte kapitlet, som är ihop med det femte, talar då om hur Darius av Medien, som förmodligen är den samme som Koresh eller Cyrus, hur han tar emot riket. Och vad vi vet om den tiden historiskt sett och hur det gick till, det ska vi ju återkomma till. Men jag kan redan nu säga att det är mycket som tyder på att Cyrus fick som tronamn när han togs emot och introniserades som Babels kung. Då fick han som tronamn Darius, eller Darius som det ibland sägs, Darius på grekiska. Vi vet om andra tyranner att de fick tronamn när de introniserades i Babel och blev officiellt Babels kung. Tiglat-Pileser fick namnet Polo, och det står i era biblar Pul, eller bättre uttalat då, Kol, det är alltså hans babyloniska tronamn när han blev Babels kung 729. Och på samma sätt så fick också Shalmaneser ett babyloniskt tronamn och övriga assyriska kungar tidigare. Så det är inte alls omöjligt, det är tvärtom ganska troligt att Cyrus fick ett tronamn. Och att det är förklaringen till att denne Darius dyker upp, Darius av Medien. Det är också betecknande här i Danielsboken att Darius av Medien, det namnet förekommer bara i det första året, alltså tronbestigningsåret. Sen när man kommer längre ner i Cyrus tid, till exempel hans tredje år, då står det inte Darius tredje år, utan då står det Kores tredje regeringsår. Slår vi upp det 11 kapitlets första vers, så står det där till exempel: jag stod vid hans sida så som hans stöd och värn i Medern Darius första regeringsår. Där återkommer namnet Darius Medern. Det var ju så med Cyrus att han hade en härstamning både från persiskt och mediskt håll. Från persiskt håll på fädernet och från mediskt håll på mödernet. Vilket gjorde honom ju verkligen lämplig i det här sammanhanget. Och här nämns han nu som Darius när det gäller det första året. Och då är det ganska betecknande att Septuaginta vid översättningen här skriver Kores eller Cyrus. Byter ut Darius och sätter dit Cyrus. Och detsamma gör Theodotions översättning till grekiska. Theodotions översättning var ju den som de kristna brukade. Septuaginta kom i vanrykte när det gällde Daniel. Och det berodde på att Septuaginta-översättarna av Daniels bok hade tagit med en del oäkta, icke-kanoniska texter om Daniel och de tre andra ynglingarna och satt in det i texten. Det är det som kallas för tillägg till Daniel. Ni har väl läst om dem i apokryferna. Och av det skälet så blev ju den översättningen misstänkt, den var ju inte korrekt, den hade en del tillägg som visade sig vara oäkta. Och då kommer man istället att använda sig av Theodotions översättning, och en mycket fin översättning. Men också Theodotion, han har namnet Cyrus på Darius plats. Och det visar ju att Theodotion menade i varje fall att Cyrus och Darius av Medien var samma person. Och det är intressant. Och han hade förmodligen rätt. Men bibelkritiken menar ju istället att den här Darius av Medien, ja, det är, han har kommit in här i texten därför att författaren till den här boken är en mycket okunnig jude, okunnig om dessa 500-talet. Han levde nämligen enligt bibelkritiken på 160-talet före Kristus, och därför har han blandat ihop kunganamn och regeringstider, så att det är massa historiska fel i Daniel. Men i själva verket visar det sig när man granskar alla de historiska detaljerna i den här boken att boken är exakt på ett mycket förbluffande sätt. Som jag sa förra gången, den är på många sätt för bra för bibelkritiken. Ja, därmed har vi givit årtalen till den första delen, kapitel 1 till och med 6. Den andra delen, den handlar nu om Daniel själv, vad han har sett, vad han under den här tiden har fått skåda från Gud. Och då så börjar man om igen. Man fortsätter nu inte efter 539 dit vi nått i och med kapitel 6. Utan när vi nu kommer till kapitel 7, då går vi tillbaka i tiden igen för att i kronologisk ordning ställa upp de fyra syner som Daniel fick och som han har bevarat. Kapitel 7 dateras till 552. Nu förenklar vi lite, man måste, eftersom året både bland judar och babylonier inte börjar 1 januari utan i regel någon gång i april. Ibland har det ju börjat också i september och oktober. Så måste man ju, om man ska vara exakt, ge två årtal. Man måste i det här fallet egentligen säga 553-52 eller 52-51, den stilen. Men det måste vara mellan 553 och 551, och då förenklar vi och så säger vi 552. Så kommer vi inte så mycket fel. Kapitel 7 sålunda kan dateras till 552. Det står i inledningen: i den babyloniske konungen Belshazzars första regeringsår. Så började det. Hade Daniel en dröm. Och efter en sån där inledning så talar Daniel sen i jag-form från och med vers 2. Jag hade en syn om natten och såg i den, och så vidare. Och det är det typiska för kapitel 7 till och med 12. Där är det Daniels egna syner, inte Nebukadnessars syner eller någon annans. Och han talar, jag Daniel, berättar vad han har sett och vad han har upplevt. Och det var, enligt vad han själv säger, i flera fall fasansfulla ting. Så att han låg länge som förlamad i marken. Det gäller synen i kapitel 8 och det gäller avslutande synen kapitel 10-12. Ja, men den är Belshazzar då. Hur kan vi komma fram till år 552? Ja, bibelkritiken har ju länge sagt, kan inte göra det längre lika självsäkert, men har länge sagt att här har vi ett stort historiskt fel. Det har inte funnits någon Belshazzar som Babels kung. Utan när Nebukadnessar dog så efterträddes han av Amel, av en Marduk. Och sen kom Nerglissar och sen kom Nabonidus. Och han var den sista. Och efter Nabonidus, Nabonaid, så kommer det persiska väldet. Finns ingen Belshazzar här. Är ett grovt fel, har man sagt. Men Nabonidus nämns ju inte här i Daniels bok. Hur kan det komma sig? Om det nu var så att Daniel var vid hovet och tjänstgjorde från och med 600... Ja, när han nu hade fått sin utbildning och hade löst Nebukadnessars dröm 603 från och med då. Och sen hela vägen ändå till det persiska riket tar vid. Hur kommer det sig då att Daniel inte nämner Nabonidus? Det måste ju vara något fel. Tvärtom. Det visar att Daniel verkligen var där. Nabonidus. Det är riktigt att han blev kung 556. Men ganska så omgående så måste han träda tillbaka. Han abdikerar inte. Han är officiellt kung, det är riktigt, fram till 539. Men han utövar inte kungamakten. Och han kommer att tillbringa nästan hela sitt liv ute i öknen, i en oas. Där han ligger i någon hängmatta och försöker kurera sig. Medan hans son Belshazzar från och med 553 får ta över kungasysslorna och alltsammans. Följaktligen kommer Daniel att inte alls ha att göra med Nabonidus. Belshazzar blir den faktiske kungen. Han är inte officiellt kung, men han utövar kungamakten. Han regerar. Det är Belshazzar som regerar. Och när det alltså här står Belshazzars första regeringsår, så får man förmodligen då räkna bort tillträdes det år när han tog över. Och så sen nästa år, från och med nästa nyår, som alltså är i cirka april, Det är hans första, och då kommer vi till cirka 552. Så ligger det till. Och det är möjligt också att Daniel visar hur väl insatt han är i det här speciella förhållandet. Genom att han säger att han skulle bli den tredje i riket om man kunde lösa, tyda skriften på väggen. Det vill säga bli Belsassars närmaste man. Det var ju den belöningen drömtydare fick. Josef, han blev ju faraos närmaste man när han tydde drömmar i Egypten. Och kunde nu Belsassar tyda den här skriften, så borde han också då bli Belsassars närmaste man. Och Belsassar var själv den andre, eftersom Nabonidus officiellt var den första. Och det står alltså gång på gång här i kapitel 5 att Daniel skulle då, om man kunde tyda skriften, bli den tredje i riket. Varför står det den tredje? Ja, det kan vara ett exempel på exaktheten. Det finns andra sådana här detaljer som man kan plocka fram, som tyder på att det inte är någon anonym jude på 160-talet som inte visste hur det egentligen förhöll sig. Till exempel att under Nebukadnessars tid så avrättas människorna genom en brinnande ugn. Det stämmer bra det. Framgår också av ett ställe hos Jeremia att Nebukadnessar han lät bränna upp folk, står det. Men när sedan perserna kom till makten, så kom ju också då zoroastrismen att bestämma hur man la upp samhällsliv. Och enligt zoroastrismen så är elden ju ett heligt element som inte får brukas till avrättningar. Och enligt Daniel så brukas inte heller elden till avrättning, utan i persisk tid så har man en lejongrop istället som man kastar det dödsdömda i. Det stämmer också väldigt bra med den verkliga historien, hur det förhöll sig. Och hur kunde en jude som inte skulle veta någonting och blanda ihop både det ena och det andra kunna vara så exakt, kan man fråga sig. Ja, vi behöver inte polemisera så mycket mot bibelkritiken, tror jag, i det här sammanhanget. När vi går igenom texten ska vi se att den här texten omöjligen kan vara en framställning från en författare på 160-talet före Kristus. Det måste vara Daniels material. Det måste vara material från 500-talet. Boken måste vara äkta, med andra ord. Ja, den andra delen börjar alltså med 552 i Belsassars första regeringsår, kapitel 7. Går vi sedan vidare till kapitel 8, så står det Belsassars tredje regeringsår, och då kan vi sätta 550. Vi ser alltså att det går återigen i turordning, i kronologisk ordning. Och nu, i åttonde kapitlet, så ges en mycket tydlig tolkning av den här synen. Det gäller det persiska riket och det grekiska riket. Det sägs uttryckligen, det ska vi se på senare. Och 550 har alltså det persiska riket ännu inte kommit och tagit över. Det var ju 539. Och så har vi då kapitel 9, Darius första regeringsår. Och det måste vara 539. Och då så är det också typiskt att Daniel tar upp en profetia i Jeremias bok. Han skriver att han har läst i skrifterna. Det fanns alltså heliga bokrullar på år 539. Och det fanns en helig bokrulle som härstammade från Jeremia. Och i den hade Daniel lagt märke till att fångenskapen, bortovaron från Jerusalem och ödeläggelsen skulle vara i 70 år. Och han räknar då från 605 när man kommer under Babel och när han själv förs bort. Och räknar ni från 605 och fram till 539 så kommer ni fram till att nu måste ju de här 70 åren nästan ha gått. Och då börjar ju Daniel att undra hur stämmer det här egentligen? För han har ju tidigare, dels i den här drömmen som Nebukadnessar hade och som han tydde 603. Och dels i den dröm han hade själv 552. Så har han ju sett tiden mycket längre fram och sett att förtryck och lidande är det som väntar Guds folk under en rad förstar som är mycket stora och mäktiga, men som ändå inte har den yttersta makten, utan det är Gud som hela tiden har den yttersta makten och som ska på en domedag helt krossa alla andra riken och låta det verkliga riket, det som finns där hela tiden men som förtrycks, då till slut träda fram. När nu Daniel har fått se så mycket långt fram, långt förbi 539. I kapitel 8 hade han ju fått se långt fram det persiska riket och sen det grekiska. Ja, ändå fram till Antiochus den fjärde Epifanes som levde på 160-talet, 175-164 före Kristus. Hur blir det då med den här profetian i Jeremias bok? Skulle nu inte riket upprättas? Skulle vi inte få komma tillbaka efter 70 år? Hur ska vi förstå det här? Det är alltså en mycket naturlig utgångspunkt för det som sedan berättas i det nionde kapitlet. Och det är i slutet av detta nionde kapitel som Gabriel uppenbarar de här 70 sjuorna, eller som det ofta står, de 70 veckorna. Och det är väl kanske ingen text i hela Bibeln som har blivit så omskriven och tolkat på så många olika sätt som just den texten. Och den ska vi naturligtvis i den här serien säga ganska mycket om så småningom. Och så har vi till sist kapitel 10-12. Det är hela bokens avslutning. De hänger ihop. Och där får vi också en angivelse i början. I den persiske konungen Koresh tredje regeringsår. Här står inte nu Darjavers, här står Koresh. Ja, det bör bli då 537, eller om man räknar med ett särskilt tronår blir det 36. Och det är det sista året som nämns i Daniels bok. Det är det sista i hela boken. Det tycks alltså ha varit så att Daniel, han överlevde tronskiftet när det babyloniska riket störtades och det persiska tog över. Men han är nu en gammal man. Han är över 80 år förmodligen när han ser den här sista synen. Om vi skulle gissa att han var 14 år när han togs till fånga, tror ni att det är en bra gissning eller en dålig gissning? Ja, säger ni, det beror ju på vad man ska lägga in i ynglingar. När man läser i första kapitlet av ynglingar av konungslig börd fördes bort. Ja, 14-åringen, det är en yngling. Ja, man får ju inte utgå ifrån en översättning om man ska avgöra en sån här fråga. Utan man måste titta vad som står i grundtexten, och det står ju Gjöladim. Det betyder pojkar. Gjöladim. En gäled översätts ofta med gosse eller pojkar. Och ja, 14 år är inte en så dum gissning. Kanske var yngre. Kanske var han 15-16. Det vet vi inte riktigt. Om vi säger att Daniel var 14 år. År 605. Så var han alltså 80 år. När han kastades i lejongropen. Vet inte om ni har tänkt på det. Kanske har sett målningar. Och söta berättelser. När han sett den unge Daniel falla ned. 3 gånger om dagen. Framför en glugg i rummet som vette mot Jerusalem. Och så kommer dessa elaka, avundsjuka människorna i toppen av styret i det persiska väldet. Spanar på honom och ser att han gör detta otillåtliga och tar honom som fånge. Men det är alltså en gammal gubbe. En gammal gubbe som sen kastas då lejongropen. Ja, Cyrus själv, eller Darius, han var inte heller så där purung som de brukar vara, de här förstarna, när de började regera. Han var 62 år, står det. Och då skulle han ha varit kanske då 82 år när han har sin sista syn. Och han ligger ju lamslagen vid marken och den man som talar med honom i linnekläder, en himmelsk person, kanske är det den evige Gudssonen, han som flera gånger trädde fram i Daniels bok, bland annat tillsammans med de 3 männen i den brinnande ugnen. Han reser upp honom och styrker honom, men det är knappt att gubben kommer upp. Det var nog inte bara därför att han var nu gammal, utan det var det att han fick se att Guds rike har ingen yttre framtid här i världen. Guds rike kommer inte att bli ett lyckorike yttre mening förrän människosonen kommer och dömer. Och dömer alla folk. Och krossar. Och förkastar. Guds och Guds folks fiender. Men dessförinnan så är det en tid av nöd. En tid av plåga på olika sätt. Och just i det 8:e kapitlet. Och i kapitel 10-12. Får Daniel se långt fram. Det är svåra förföljelser som väntar. Och ni vet ju genom Makkabeerböckerna och annat material vilka hemska förföljelser som har ägt rum. Och i kapitel 9 uppenbaras det också att det ska vara tider av betryck och förtryck till det yttre. Men likväl kan Guds folk vara vid gott mod. Och det är det som den här boken handlar om. Gud som till synes inte längre har makten, utan istället en Nebukadnessar eller Belsassar eller Darius. Han har hela tiden makten. Han är suverän att tillsätta och avsätta det mäktigaste första. Ja, den största och grymmaste av dem alla, Nabukodonosor, blir till slut så slagen att han måste bekänna att Daniels Gud är den högste och den enda sanna Gud. Det här tror ju inte bibelkritiken på. Skulle denne Nebukadnessar ha blivit omvänd på slutet? Men bibelkritiken har inga dokument som motsäger det. Ingenting. Tvärtom finns det vissa antydningar om att Nebukadnessar blev verkligen sinnessjuk mot slutet av sitt liv. Han fick en sjukdom som man känner till när han trodde att han var ett djur och uppförde sig som ett djur. Det finns också ett fint namn på den där sjukdomen, men det kan ni slå upp själva i ett medicinskt lexikon. Det där talas det om i det 4:e kapitlet, där avdelningen om Nebukadnessar slutar. Ja, med detta så hoppas jag att ni har en liten överblick över Daniels bok. Ni märker att den spänner över en stor tidrymd. Och som vi sa i första föredraget, en mycket avgörande tid i Guds folkets historia. Och när vi nu har gjort det här lilla svepet, så tror jag vi hinner på de 5 minuter som är kvar att säga lite om själva inledningen till boken. Då ska jag bläddra fram till anteckningarna om kapitel 1. I Jojakims, Judakonungs, tredje regeringsår kom Nebukadnessar, konungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Vi talade om förra gången att detta tredje regeringsår enligt babylonisk räkning blir detsamma som det fjärde regeringsåret enligt palestinensisk räkning. Och att man här, med tanke på att året börjar förmodligen i april, eller om det började i oktober, så blir det år 605. Och det finns ingen anledning att här kritisera texten och säga att det är en motsägelse i förhållande till andra uppgifter. Tvärtom. Det stämmer mycket bra med vad vi i övrigt vet. Man har sagt att år 605 så belägrade aldrig Nebukadnessar Jerusalem. Han var ju år 605 bara general. Hans pappa lever alltjämt där borta i Babel. Nabopolassar hette han. Men han dog den här sommaren, eller närmare bestämt den 8:e i månaden av, och då blir det den 16 augusti år 605. Då dog hans far. Dessförinnan så hade denne mäktige general Nebukadnessar lyckats krossa det assyriska väldet och också de egyptiska trupper som drog upp för att stödja resterna av assyriska härar. 605 segrade han vid slaget vid Karkemish, och nu kan inte längre Egypten ha herravälde över Palestina, utan det blir Nebukadnessar. Och det står i de babyloniska texterna att nu erövrar han hela Hattiland. Hattiland, det är benämningen på Syrien och Palestina, alltså hela landet öster om Medelhavet, kustlandet på vid östra ändan på Medelhavet, alltså Syrien och Palestina. Och när det står här att han belägrade Jerusalem, så behöver det inte betyda att han intog eller brände eller förstörde Jerusalem, utan det betyder helt enkelt att han hotade. Det var Yasar Aleha, han hotade staden. Han kanske omringade den också, men det spelar ingen större roll. Han såg till att Jerusalem och Juda nu måste lyda under honom. Och så kommer meddelandet om att hans pappa har dött, och full fart då mot Babel. Det gällde att se till så ingen annan general passar på att ta makten. Och han kommer snabbt till Babel, och redan i september är han introducerad så som Babels konung. När han nu har tagit över herraväldet över Palestina och Juda, så kommer han alltså att se till då att han tar gisslan från staden, och det berättas det ju om här. Herren gav Jojakim, judakonung, i hans hand. Vi ska lägga märke till detta gav. Det betyder att det är Gud som hela tiden låter det här ske. Ingen världslig furste kan uträtta någonting om inte Gud låter det ske. Herren gav Jojakim, judakonung, i hans hand. Jojakim, som var konung 609-598. Nu blir han alltså en vasallförste lydkonung under Nebukadnessar. Så och en del av kärlen i Guds hus, och han förde dem till Sinias land in i sin Guds hus, och kärlen förde han in i sin Guds skattkammare. Ja, man kanske skulle vilja översätta det här lite annorlunda, men jag läser ur 1917 för enkelhetens skull. Det här och, det är ofta förklarande i hebreiskan. så att man säger om samma sak och sätter ett och framför, och då betyder det närmare bestämt. Så förde han in dem i sin Guds skattkammare. Det här har ju en poäng. De heliga kärlen, de som inte fick besmittas, de som var avdelade för den rätta och enda sanna Guds styrkan, de var Nebukadnessar mån om att lägga beslag på. Och för dem till detta illa beryktade land, för varje troende, Sinears land. Det var ju där man hade byggt Babels torn. Det var ogudaktighetens land. Dit förs de. Ja, inte bara dit, utan in i den här gudens, ska vi säga, Marduks hus. Denne hemske gud, denne hemske avgud, in i hans skattkammare. Där hamnar dessa heliga kär. Det är själva inledningen, vers 1-2. Och så berättas det här då om hur Aspenas, den överste hovmannen, får välja ut lämpliga gossar eller pojkar. Den här Aspenas finns nämnd faktiskt i ett utombibliskt dokument. Det finns nu i British Museum. Och det står mycket riktigt att han var alltså chef vid hovet. Han hette Aspenas. Och överste hovman, det är en översättning av ett uttryck i grundtexten som anger att det är kungens närmaste man som sköter kungens affärer. Han är med på alla krigståg och han är hemma i huvudstaden när kungen inte är på krigståg. Och han får här nu uppdrag att välja ut verkligt lämpliga ynglingar. Och nu ska han ta de mest intelligenta och de snyggaste pojkarna. Och de ska alla vara av bästa börd. Riktiga praktexemplar. Och här måste jag sluta med att säga att Daniel är angelägen att betona att detta att han kunde tyda drömmar och att han var lydig och förblev troende hade ingenting att göra med hans begåvning och hans utrustning, utan det var bara en Guds gåva och en Guds nåd. Han kunde inte fatta någonting i kraft av sin börd, i kraft av sin intelligens, utan det gavs honom. Och han litar hela tiden på att Gud ska också behaga uppenbara det han behöver veta för att förbli ett Guds barn och en Guds tjänare. Där måste jag sluta för ikväll.